Tjena Angela!
Men hej du Ellen!
Vad är du sugen på att språka om idag? Språka om alger.
Du kommer kanske att bli lite överraskad, men jag vill prata om en makroalg.
What?
Plötsligt händer det.
Det var inte illa. Vad är det för makroalg du vill prata om då?
Du, jag vill prata om en speciell art. Det är en grönalg som på svenska heter getragsalg. Och klotalg dyker upp till exempel på Wikipedia. Men på artdatabanken är det getragsalg som gäller. Är den bekant?
Ja, men den där känner jag igen. Den har jag sett i akvariehandeln, va?
Du, det är så rätt. Grejen är att den heter ju klotalg också då på Wikipedia. Och den är limnisk och brackvattenlevande och bildar små gosiga bollar. De känns som sammet, men som sagt, som du mycket riktigt visste, så är den populär bland akvarister. Heter det akvarister?
Ja, det heter akvarister.
Ja, du vet, de som är akvarieintresserade kan man väl säga.
Mm, alldeles rätt.
Och den har ju då flera svenska namn, och det är både sjöboll och mossboll. Klotalg, som sagt. Men även det japanska namnet marimo härjar fritt. Har jag sagt vad jag tycker om alla svenska namn?
Jag tror du har sagt vad du tycker om alla svenska namn.
Heja latin, heja latin.
Sjöboll var lite gulligt ändå.
Kan du vara vänlig och förklara för mig var namnet getragsalg kommer ifrån?
Och det borde jag egentligen veta eftersom jag sitter med i algkommittén. Men just för stunden så kan jag nog inte riktigt komma på annat än att den kanske ser ut som getragg. Och gissningsvis så är det ett gammalt namn som han har tagit.
Men det är så mycket lättare att bara kalla den för sjöboll, eller?
Jag håller med.
Jag ska inte säga att jag är provocerad, för det är jag inte. Men jag blir frustrerad, för det är så himla svårt att säga getragsalg.
Ja, jo, den är kanske inte den mest... Det är inte kanske getragg som är det första jag tänker på när jag ser en boll i en sjö.
Precis. Du kanske tänker sjöboll.
Kan vara så att jag tänker det.
Men du, sen behöver jag hjälp igen faktiskt. För på latin, som jag älskar, så heter den ägagropila. Skulle du uttala det så?
Vi har ju alltid en liten flagga vi kan hissa som är: ingen levande människa idag vet hur latin låter. Och därför kan man säga precis vad man vill. Men gråpila, det finns ju någon som heter ägagrofila bland röda algerna.
Just så. Men i det här fallet så finns det ju inget H med det. Så jag tänker i alla fall säga ägagrofila.
Ägagrofila låter jättebra tycker jag. Så riskerar vi inte någon form av ihopblandning.
Nej, men det är bra. Och artepitetet är ju Linné.
Ja, den är ju inte så svår att klura ut var den kommer ifrån.
Men du, den har tidigare kallats Cladophora ägagrofila. Med Linnaeus som auktor. Och tillägg Rabenhorst ska man ju faktiskt, om man ska vara korrekt. Och sen har den också hetat Cladophora sauteri. Och det är inte heller riktigt korrekt uttalat sannolikt, för att det kommer från doktor Anton E. Sauter. En österrikare.
Och då är vi tillbaka på det där med om man ska nämna arter efter personer eller karaktärer.
Ja, jag är ju också skyldig där med att ge arter namn efter personer. Men vi lämnar det du. Baserat på morfologi så har den tidigare klassificerats tillsammans med flera marina arter av släktet Cladophora. Cladophora är ju vi väldigt bekanta med, Ellen. Vad har du för relation till släktet Cladophora?
Ja du, släktet Cladophora. Jag känner en lätt pulshöjning och en liten svett som bryter ut på pannan. Cladophora är ju både i färskvatten, bräckvatten och saltvatten. Så att vart man än finns så finns det en Cladophora. Jag brukar mest se dem vid strandkanten. Och då så kan man mäta tofslängden på dem för att se om det finns mycket näring. Och också färgen. Är de mörkt gröna så finns det mycket kväve. Det här skrev jag och Lena om på tångbloggen en gång. När vi använde Cladophora på ett försök med studenter under kurs. Det inlägget heter En kiss i havet.
Ja, just det var kissexperimentet.
Precis, och då kunde vi ju se jättetydligt hur kladdåforan växte jättesnabbt och blev väldigt lång och väldigt mörk i färgen när det fanns mycket kväve. Så efter det så har Lena och jag gjort ett sånt här medborgarforskningsexperiment där vi har gjort en färgskala där man kan titta då på hur mycket näring det är om man använder kladdåfora som indikator, exempelvis en gradient. Kul tips för studentexperiment om man råkar ha en gradient.
Jag tycker det är jättehäftigt. Och nu var du kanske inte klädd då för vad vi skulle prata om egentligen. Men jag vill inte riktigt lämna det spåret. För att om du sådär allmänt skulle ge ett svenskt namn på klädd då för dig, du vet, så här, det som ligger och flyter i våra vikar.
Grönslick.
Grönslick. Och det hör jag hela tiden att man som populärnamn eller trivialnamn använder för all kladdåfora eller alla flytande grönalger man ser.
Och det är ju också för att kunna särskilja många av de fintrådiga grönalgerna så behöver du ha åtminstone kanske en lupp eller lite mer kunskap, så det är ju väldigt svårt. Jag läste en bit i en av våra eminenta algböcker, den av Cox & Wilson, så står det just det att inom botaniken så är det ju väldigt kul och tillfredsställande att lära sig artnamn. Men att just inom alger så är det väldigt mycket färre personer som ägnar sig åt detta. Just för att det krävs väldigt mycket mer kunskap. Det krävs ofta lupp, ibland även mikroskop, ibland även svepelektronmikroskop. Samt att litteraturen är oftast väldigt lokal. Så att man måste ibland, jag menar, får du tag på, jag vill titta på alger på turkiska kusten. Ja, då är boken på turkiska och det kanske inte är det språk man läser. Så det är lättare med terrestre botanik faktiskt.
Och då skulle vi väl ändå, vi säger ju ofta lupp, men då menar vi inte en handhållen lupp när det gäller våra...
Nej, vi menar vi en stereolupp.
Det vill säga en som ser ut som ett mikroskop.
Fast den har inte utbytbara okular och inte samma förstoringsglas. Och det är den här som man kan ställa en petriskål under. Och så har den en skiva som man kan vända på som är svart eller vit. Den svarta skivan brukar man ha när man tittar på djur. Och den ljusa eller vita har man när man tittar på alger, för då får man en genomlysning av cellerna. Har man kostat på sig lite extra, vilket jag tycker man kan göra om man just ska titta på alger, så kan man köpa sådana som har ljuset underifrån också, så man faktiskt kan lysa igenom cellerna. Och det underlättar väldigt mycket just för kladdåfora, för där är ju cellstrukturen och en del inre delar i cellerna viktiga karaktärer.
Men det där tycker jag är viktigt att vi faktiskt påpekar, för vi använder lupp väldigt slarvigt, du och jag, och vi tänker alltid stereolupp.
Ibland kan jag säga handhållen lupp. Om vi pratar i fält så menar vi handhållen lupp. Men annars om vi säger lupp så menar vi labblupp, det vill säga står på bänk, kopplas ofta in med en extra liten lampa till. Man kan komma billigt undan med en IKEA-lampa. Eller sån här, lite dyrare då, med underbelysning. Jag vill ha ett sånt med underbelysning. Snälla tomten!
Ja, vi får väl se vad tomten kan ordna. Men du, hur som helst, den här klassificeringen nu då med äggagråpila eller äggagråpila, den stöds inte av de filogenetiska analyserna, för där hittar man två mycket distinkta kladdåforalesgrenar.
Klader som det heter på fackspråk.
Just så.
Klad kommer från grekiskans klados som betyder gren. Därav uttrycket kladogram som helt enkelt betyder ett grendiagram.
Underbart. Så slutsatsen där då blev ju att det korrekta namnet där, nu orkar jag inte ens säga hela namnet, men A. Linnaei. Och man har också resultat som indikerar att, det här tycker jag dock är häftigt, alltså de här resultaten som indikerar att anpassning från en marin till en färskvattenmiljö, alltså en limnisk miljö, har skett minst två gånger oberoende av varandra inom Cladophorales.
Det där är ju spännande om man tänker på att det finns vattenkroppar, exempelvis Östersjön, som har växlat mellan färskt, bräckt och salt på ganska kort tid.
Evolutionen är underbar.
Väldigt.
Men du, hur ser den ut då? Jo, den har små styva grenar kan man säga som bildar små korta tofsar. Och så växer det som en matta på stenar. Det är en form. Men sen finns det också en lösliggande form eftersom vi nu har varit inne på de här bollarna. Och getragsalg på svenska, som sagt, bildar de här små grågröna bollarna som faktiskt kan bli flera centimeter i diameter. Jag kommer återkomma till det, för jag kommer att plocka upp lite häftiga grejer från Algebase. Och den här stora formen är lätt att känna igen. Till exempel har vi hittat dem i Japan, på Island, Estland, Skottland, Ryssland, förutom i Sverige då. Det finns i flera länder, men det är det som lyfts fram, även i algebase. Men du, på senare år har den blivit allt mer ovanlig. Och de här lösliggande kloten rullar runt på sandiga eller lösa sedimentbottnar. Men du har väl säkert också hittat, för jag har hittat uppspolade exemplar.
Jag har faktiskt aldrig gjort det. Jag har letat efter dem, men jag har aldrig sett dem live i fält. Jag har sett bollar av kladofora frakta. Men inte de här.
Nej, okej.
Så har du en bra lokal så tycker jag vi tar en liten exkursion vid tillfälle.
Ja, det här är ju väldigt länge sedan. Jag minns knappt var det var någonstans, om jag ska erkänna. Jag tror det var... Ja, vi lämnar det. Men det var i Östersjön i alla fall. Men hur som helst, jag känner så här, de är väldigt läckra att se på, men eftersom de nu har minskat i antal så känns det som att man ska låta bli och plocka dem, eller vad, hur tänker du där?
Jo, men det tycker jag att man ska låta bli, för att det är ju roligare om fler kan se dem, och när vi inte riktigt vet hur de kanske formar sig, hur länge de växer och sånt där, så är det bättre att låta bli. Jag förstår att folk tycker det kan vara kul att ha ett akvarium, men då finns det ju akvariehandeln, och de är ju förhoppningsvis inte viltplockade utan så.
Ja, och det där vet inte jag. För jag blev också så där. Det finns alltså typ alla akvarieaffärer säljer de här.
Mm. Men de säljer väl kaulärpa också, så vi kanske ska ta och undersöka det här. Hur är det med moralen?
Bra tänkt. Mycket bra tänkt. Men du, de här rackarna upptäcktes först i Lake Celler i Österrike 1824 av då den här doktor Anton E. Sauter. Läkare och botaniker. Nu är vi där igen.
Mm. Mångkonstnärerna.
Ja. Och kladofora, som man då kallar den för som släktnamn, betyder grenad växt. Och ägagråpilla betyder sjöboll. Nu är jag där igen.
Ja, sjöboll hade ju varit det rätta namnet. Mm.
Eller hur? Och de har liksom ett grönt sammetsliknande utseende, men någonting som jag faktiskt inte har ens varit i närheten av. De som jag har sett har varit kanske 3 cm, men de kan bli 30 cm i diameter.
Holy moly.
Ja.
Jag hade en kollega som hade en sån boll i ett litet akvarium på jobbet, och den var kanske 5-6 cm.
Åh, jag skulle också vilja ha en sån här liten boll.
Mm. Går du och tittar i närmsta akvariehandel?
Men det var ju det här med moralen.
Ja, men då får du fråga var de har fått den ifrån.
Ja, det tror du att de vet, eller?
Får du väl följa upp. Kom igen nu, Sherlock Kiselar.
Ja, jag tar. Jag tar den och återkommer.
Mm.
Okej, en gång så trodde man att det här, när man då använde det som kladofora, var extremt långsamväxande. Och att det tog mellan 150 och 200 år. Oj. Att nå storleken på en tennisboll.
Då ska man absolut inte plocka den, om det hade varit så. Då är det ju ajabaja med smör på om man gör det.
Japp, håller helt med. Men sen har då senare studier som tyder på att den här långsamma tillväxthastigheten som man har sett framförallt de senaste åren beror på dåliga vattenförhållanden.
Dåliga hur då? Pratar vi siktdjup eller näringsobalans?
Både och.
Ah.
Och dessutom så verkar den föredra bräckt vatten. Åtminstone vissa resultat tyder på det. Så att om man blandar havsvatten och sjövatten så får man en bättre tillväxt.
Det här är ju ett intressant experiment man kan göra hemma. Om man köper såna här bollar i handen som är så att säga av schysst ursprung, så väger man dem före, och sen så har man olika vattenförhållanden och ljusförhållanden. Och så kan man se kväve, fosforbalans och sånt, solljus. Spännande.
Men du, ett gymnasiearbete på det är väl inte så dumt?
Nej, det är väl jättebra.
Jag ska föreslå det. Nåväl du, det finns också resultat som den har, att den då har förmågan att flyta eller sjunka för att positionera sig i rätt ljusmiljö.
Så där ja, det är fräckt. Jag kan tänka mig annars att den flyter om det är mycket solljus, för då bildar den så mycket syrgas så den liksom blir alldeles bubblig.
Fast så var det inte.
Det var tvärtom, eller hur?
Just precis, det har de dementerat. Mm.
Det är det som är så roligt. För jag tänkte, det här känns som att det borde vara. Då är det säkert tvärtom.
Japp.
Alger är roliga.
Jajamän. Så att de växer, de tenderar att växa stora grupper i de grundare delarna av sjön. Men de kan alltså också växa så tätt att alla andra alger kan bli helt skymda.
Jo, men så där är det ju med frilevande former. Det är ju, vi vet ju att även blåstång i frilevande form kan bli lite väl buffliga.
Just det, just det. Och en fördel med att vara så här rund eller sfärisk är att när bös hamnar på ytan så är det naturligt att det ramlar av när den här bollen roterar.
Just det, för då blir ytan lite tyngre och då välter den ju runt.
Japp, och bös bort.
Alltså, och vara en boll är ju den bästa formen rent evolutionärt. Jag kanske ska äta den där chipspåsen ändå.
Jag med. Nu har ju du varit i Japan. Säger man Marimo?
Ja, nu var jag i Japan i 10 dagar så att jag kanske inte har just den kollen.
Vi kör med Marimo. Som den då heter på japanska typ. Den utnämndes, det här är så fräckt vet du. Det här är Alga Base där jag hänger. Den utnämndes till en japansk naturklenod år 1921. Och sen 1952 då blev den en särskild japansk naturklenod.
Du, det här med naturklenod, varför har vi inte det i Sverige? Det är ju en jättebra grej. Alltså en art som man verkligen liksom högaktar, respekterar och skyddar extra. Vilken bra grej.
Jag ser att du tänker på Fucus vesiculosus, men jag vet inte. Jag tänker nog snarare på Gyrosigma Balticum kanske.
Jag tänker på Fucus vesiculosus forma frilevande faktiskt.
Ah, okay. Det var, ja, okej. Ja, men den kan jag faktiskt skriva under på.
Mm-hmm.
Ja, men du. Den här sjön som är mest känd för att innehålla bollarna då i Japan. Lake Akan. Och sen finns det flera sjöar. Nu kommer min japanska här. Sjöarna. Shiranitoro, Toro, Kawaguchi och Sai.
4 sjöar.
Det är bollsjöar.
Ligger de, hittar vi dem överallt i Japan eller ligger de i samma område eller?
De ligger i ett distrikt som heter Ilocleido.
Det låter nästan som Klados. Kladofora, passande.
Spännande. Men så kommer den här jättespännande grejen. Runt då i det här distriktet så finns en lokal mytologi. Och det berättar historien om en ung man och en ung kvinna som sägs ha drunknat i sjön. Och deras hjärtan förvandlades till dessa bollar.
Ja, gulligt.
Ja.
Kawaii.
Och de här har hotats, alltså bollarnas överlevnad, det är så bekvämt att säga bollar, har hotats vid flera tillfällen för att just den här sjön då, Lake Akan, har använts för att transportera timmer. Och då var det stora populationer som dog för timret flöt i sjön och det blockerade ljuset.
Mm.
Så att de klarade inte av att överleva. Sen så är det som det vanliga du vet med vattenkraft och då sänkte man sjöns vattenstånd och då exponerades de här algerna för luft naturligtvis och då i princip så utrotades hela populationen men det fanns några exemplar kvar.
Ja, man blir lite svettig där ibland. Vattenkraft är ju en bra grej men man, och nu för tiden så tar man ju mer hänsyn till alla arter när man gör sånt där, hoppas jag. Tycker det verkar som det. Mm.
Ja, jag tycker det verkar bättre i alla fall. Men jag har också blivit väldigt fascinerad av terrestra alger när jag har gjort de här undersökningarna om just de här, den här getragsalgen, även om den i sig inte är terrester. Så att alger som lever på land då, och de är verkliga tuffingar. Så jag skulle vilja göra ett eget avsnitt om terrestra alger. Vad tror du om det?
Jag tror det låter jättespännande. Får jag bara gissa på att det kan förekomma kiselalger på land också, eftersom du verkar så fascinerad.
Men gud vad duktig du är, Ellen. Och så rätt du har.
Tänk att jag kunde lista ut det.
Så det här blir en cliffhanger till kommande avsnitt. Men då är jag nöjd.
Mm, det tycker jag. Vad spännande.
Då säger vi så.
Det gör vi. Ha det fint där.
Tjing tjing!